I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er alla, kära medåtelösta vänner, och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som på det heliga berget lät det bli uppenbart din härlighet för de lärjungar som sedan fick bära ut vittnesbördet till oss i alla tider. Den upplysningen behövs allt i våra mörka, tomma, kalla hjärtan. Kom då och med ditt heliga ord låt din härlighet uppenbaras för oss arma syndare, så att vi får komma till tro på den salighet du har berett oss. Amen. Vi firar alltså Kristi förklaringsdag idag. Vi hörde hur de gick med Jesus upp på berget, och där förvandlades han inför deras ögon. Det vill säga, det blev uppenbart, vem är egentligen denne profeten Jesus från Nasaret som vi vandrar tillsammans med? Att han var mer än en vanlig rabbi, det hade de förstått. Du är en profet, du är Guds son, du är Israels konung. Men här så knyts det också samman. Den himmelska härligheten får ett ögonblick lysa fram här på jorden. Och så vittnar det gamla förbundets troende också om Guds frälsningsrådslut för alla tider. Den som de har vittnat om, den som de har trott på men bara i tron fick skåda, den är det nu som står här tillsammans med sina lärjungar. Och så står det, inte i den text vi läste idag, men att de samtalade med honom om vad då? Om hans död. Ty människosonen har ju kommit hit till världen för att gå till korset. Det är ett kors, den död som egentligen var allas vår, men som han tog på sig. Det är hans stora härlighet. Nu är det andra årgången, och vi ska ta och läsa den särskilda predikotexten som hör till Kristi förklaringsdag. Det är Johannes evangeliums 13 kapitel, verserna 31 och 32, som vi då lyssnar till Herrens ord. Så snart Judas hade gått ut, sade Jesus, nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, skall Gud också förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom. Amen. Lovad vare du, Gud, för det eviga livets ord. Inskriv det nu i våra hjärtan, så att det också får bli oss var och en personligen just till evigt liv. Amen. Nu är människosonen förhärligad, säger Jesus. Och det får väl bli vårt ämne idag. Människosonens eviga härlighet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Tänk på att genom honom hade allt blivit till, och utan honom har ingenting blivit till av allt det som är till. Ja, så läser vi inledningen till Johannes evangeliet. Det är alltså en evig härlighet han har. Men människosonens härlighet är en fördold härlighet. Men det är också en uppenbarad härlighet. Och vi möter den i församlingen. Det är en fördold härlighet. Vad läser vi i den nicenska trosbekännelsen? Som för oss människor och för vår skull har stigit ned ifrån himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa. Och så fortsätter det som också för oss har blivit lidit under Pontius Pilatus. Och i vår vanliga apostoliska trosbekännelse så bekänner vi också detta. Hur Gud har stigit ned hit till jorden, blivit människa. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Det är inte en ängel vi har som frälsare, utan en som har antagit vårt kött och blod. Och mer än så, antagit en tjänares gestalt. Som en ringa tjänare har himmelens konung kommit hit till jorden. Han säger själv: människosonen har kommit inte för att låta betjäna sig, utan för att tjäna. Så har han alltså blivit den allra ringaste här på jorden. Ja, till och med om vi jämför med skapelsen i övrigt, så har rävarna kulor, himmelens fåglar, de har nästen. Men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud, som den allra ringaste. Och därför så kanske det inte är alldeles fel tänkt heller, när man ibland har velat förstå Jesu uttryck här om Johannes döparen och den minste i himmelriket är likväl större än han, att Jesus där skulle syfta på sig själv. För vem är det som har avstått allt sammans och gått in och själv gjort sig till den allra minsta och ringaste som allas tjänare? Jo, det är ju Herren Kristus det. Han möter motstånd. Han möter illvilja. Han möter gensägelse. Ja, det hette ju faktiskt redan i hans späda ålder att denne satt som ett tecken för Israel. Ett tecken som skall bli motsagt. Och det har han verkligen blivit. Under sitt jordeliv. Ja, alla tider än idag motsagd. Att härligheten är fördold. Tänk på hur det är vid Sykars brunn när han kommer. Trött av vandringen satt nu Jesus där vid brunnen. Inte var det mycket av någon härlighet som syntes på den vandraren som satt där mitt på dagen trött och fick be om: låt mig få lite att dricka ur brunnen, när en kvinna kom ut där. Han har lärjungar omkring sig. Inte den tidens mest lysande skara, utan ringa män som är kallade, och dessutom som ofta inte förstår honom, förstår vad han har att säga. Hans lärjungar förstod inte att av allt detta, det var för dolt för dem. Han får ha mycket tålamod och stå ut med, till och med sina egna lärjungars oförstånd. Så får han då alltså möta spott och hån inför Pilatus och på korset. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Må han nu stiga ned ifrån korset så vi får se det och tro. Och andra hånfulla tillmälen som kommer emot honom där. Men mitt i allt detta, det ska vi inte glömma, så finns människosonens härlighet där, men den är fördold. Men fördold för vem? Kanske vi också ska säga. Det finns faktiskt en liten skara lärjungar som ändå genom detta ser och förstår att denne, som vi sa i inledningen, är inte vem som helst. Den fulla klarheten, det har de ju ännu inte fått. Men fördolt är det för alla dessa som har sin egen vishet, sin egen andliga klokhet, sin egen stora rättfärdighet genom sina förtjänster, som i enlighet med lagen, den rättfärdighet som de strävar efter där, är oförvitliga, som inte är som andra människor, som ger tionde av allt vad de äger och så vidare. Så är det alldeles fördolt, den här härligheten. Då kanske det låter dystert att säga så. Men det är det faktiskt inte. Vi har ju Filipperbrevet 2. Vi läser ju Filipperbrevet på den här samlingen. Så står det ju om detta, om han som var till i Guds skepnad, men han utblottade sig och antog en tjänares gestalt. Men det stannar ju inte där. Det stannar ju, eller det fortsätter ju också. Gud har upphöjt honom så högt och gett honom namnet över alla namn. Människosonens härlighet är en uppenbarad härlighet. Och det ända från början det också. Tänk på Elisabets hälsning när jungfru Maria, då hon då är gravid, kommer att hälsa på sin äldre släkting. Barnet spratt till henne och hon undrar: varför kommer denna stora ära att min herres moder kommer till mig? Så hälsar hon alltså jungfru Maria som Herrens moder. För henne är det uppenbart, den uppenbarat, den härlighet som ligger fördold där. Det är inte ett barn vilket som helst, det är Herren hon ska föda. Och därför har kyrkan också med all rätt kallat henne för gudaföderskan. När sen tiden är inne, då de här befinner sig i Betlehem, så har vi änglasången i julnatten. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna ett gott behag. Och vad syftar änglarna på där? Det är väl uppenbart för alla att det är just Jesu födelse. Genom honom är det ära åt Gud i höjden. Genom honom förvärvas frid på jorden. Genom honom vilar Guds välbehag över människosläktet. Härligheten uppenbaras av himmelens änglar. Gamle Simeon i templet, som talar om honom som ett härlighet för hans folk i Israel, ett ljus för hedningarna som ska uppenbaras. Och också om detta tecken då, som ska bli motsagt. Gamla Hanna som kommer där, prisar också och talar om honom inför alla som lyssnar. Israels tröst och frälsning talar de om. Så blir hans härlighet i templet uppenbarad. Vid hans dop i Jordan, där har vi ju hela treenigheten som träder fram. Han står där, anden sänker sig ner som en duva i ena duvos skepelse. Det står i den gamla översättningen. En röst ifrån himmelen: denne är min älskade son i vilken jag har mitt behag. Herrens härlighet blir uppenbarad. Men när han sen samlar sina lärjungar, då är det lätt att vi inte riktigt tänker på Filippus där, som pratar med Natanael och tar honom till Jesus. För övrigt något att tänka på: när han hade träffat Jesus, då träffar han andra anförvanter och bröder som han vill ta också till Jesus med. Hur är det med oss? Är vi lika flitiga på det? Vi som har funnit och lärt känna Herren Jesus och bjuda in och ta med andra: kom, kom du också och träffa Herren Jesus som jag har lärt känna. Men ni kommer ihåg att han hälsar Natanael. Den är en rätt israelit, i honom finns inget svek. Och Natanael undrar ju där: hur kan du känna mig? Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Och det är då Natanael bekänner: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Så glimtar det fram igen, människosonens härlighet uppenbaras. Det är Johannes första kapitel det här. I andra kapitlet, bröllopet i Kana, där står det uttryckligen detta: det var hans första tecken och han uppenbarade så sin härlighet. Och vad står det sen då? Och hans lärjungar trodde på honom. Det kan väl också ha betydelsen detta uttryck: hans lärjungar kom till tro på honom. Det finns, båda översättningarna är fullt möjliga. Det ligger nog lite i båda sakerna där. Genom människosonens härlighet uppväcks och upptänds tron bland människorna här i världen. Tron kan de inte själva besluta om, kan de inte själva genom rationella överväganden komma fram till att det skulle vara den mest förnuftiga livshållningen. Det är en gåva. Under hans verksamhet, under det motstånd han möter, det oförståelse han möter, så vid hans underverk han som går omkring och gör gott och botar sjuka och hjälper människor, så står det också att människor häpnar över hans gärningar. De prisar Gud i himmelen när de ser hans välgärningar. Och det står ju också efter den lame som han avlöste där, då fariseerna knorrade över detta att han förlåter synder. De prisar Gud som har gett sådan makt åt människor. Den makten finns bland människorna här på jorden, har Gud delegerat. Men om vi går tillbaka, vi får ju inte glömma bort den text vi hade att läsa, Johannes 13 där. Sista måltiden. Judas har gått ut för att förråda honom. Och då säger han, nu är människosonen förhärligad. Vi kanske hade väntat att få möta att nu blir människosonen förnedrad. Han är förhärligad just där igenom att nu tar det sin början. Själva den egentliga grunden och orsaken till att han överhuvudtaget har blivit människa och kommit hit till jorden. Den mörka stund är nu, står nu inför sin inledning, då han ska bära all världens syndabörda och skaffa försoning inför himmelens Gud. Han förhärligas, och han förhärligar Gud genom sitt verk. När människosonen blir upphöjd ska han dra alla till sig. Hans centrum och hans verk genom vilket han förhärligar Gud, det är ju genom korset. Och genom korset som sen står för alla tider som symbolen för Guds väldiga gärningar. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom. Så uppenbaras ju hans härlighet för oss då genom hans ord på korset. Och kanske framför allt genom ordet, det är fullbordat. Det är fullbordat. Många hinder fanns i vägen där. Den store själafienden, motståndaren, den gamla ormen som kallas Satan och djävul, har på alla tänkbara sätt försökt hindra hans verk, uppväckt avund, gensägelse med hans fiender, och ingenting har han förmått för att hejda honom. Det är nu fullbordat. Djävulen till stort förtret och nederlag, till glädje bland himmelens änglar. Och i himmelen så sker nu detta, när Jesus säger detta, det går en frikännande dom ut över världen. Det fallna syndasläktet har nu blivit ett rättfärdiggjorda släktet, det förlåtna släktet. Synden är sonad, det är fullbordat. Och genom hans segerrika uppståndelse, genom hans himmelsfärd, så strålar människosonens härlighet fram emot oss. Lite grann ska kanske sägas här, när jag också läste och talade om Filipperbrevet 2, att när jag har gjort den här uppdelningen av ämnet, fördold härlighet, uppenbarad härlighet, så måste jag stryka under att det är inte helt detsamma, den uppdelningen, som när vi i dogmatiken talar om Kristi förnedring och Kristi upphöjelse. Det är inte riktigt samma sak som jag har talat om här. Till Kristi förnedring så hör ju icke detta att han har blivit människa, inkarnationen som vi talar om. Det är ingen förnedring. Kristi förnedring börjar vid samma tidpunkt, men sakligt så ingår inte människoblivandet i hans förnedring. Det är ingen, som jag sa, ingen förnedring. Och allt sedan avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, nu och i alla evigheters evigheter, så är han ju gudamänniskan, sann Gud och sann människa, som är upphöjd. Han sitter med sin mänskliga kropp på faderns högra sida i himmelen och ska därifrån komma igen till att döma levande och döda. Till förnedringen är detta att han antog tjänareskepnaden, gestalten där, dolde sin gudom. Och då kan det också vara på sin plats när det så talas om där i Filipperbrevet 2 och varna för att det talas ju om att han utblottade sig själv där, eller uttömde sig själv. Och utifrån detta så har det hos människor växt lite frågeställningar. Utblottade sig på vad? Och så har man tänkt, ja, han utblottade sig på sina gudomliga egenskaper. Det här kallas det med ett lite finare ord för en kenotisk kristologi. Eftersom det där uttrycket som står där heter ekenosen, på grekiska, han uttömde sig. När man talar om detta, då blir konsekvensen som man använder sig av sedan, när det gäller Jesu liv och undervisning, så kan man alltid hänvisa till, jo, men under sitt jordeliv så var han ju utblottad på sina gudomliga egenskaper. Det vill säga, han var bunden av sin samtidstänkande, han var inte allvetande längre, inte allsmäktig och så vidare. Och vad man då har åstadkommit med den kenotiska kristologin, det är att då kan man utöva from bibelkritik. Det verkar ju så bibeltroget, kan det synas då. Man förnekar ingenting av Herren Jesu verk, men bara den reservationen att under sitt jordeliv så var han ju bunden av sin samtidsföreställningar. Och idag vet vi ju mycket bättre. Men det där varnar vi för. Och läser vi Filipperbrevet 2 så står det faktiskt icke på det viset. Uttömde sig på vad? Det står inte alls så. Han utblottade, uttömde sig själv. I avton ekenosen står det. Han uttömde sig själv. Utblottade sig. Och förklaringen kommer ju. Han antog just tjänareskepnaden. Gick helt utblottad på det viset. Däremot så omvittnar skriften, Nya testamentet, så klart. Den gudomliga egenskaperna, de behåller han alltid helt och fullt ograverat. Man kan inte upphöra att vara Gud. Det som sker är att han fördöljer, gör icke fullt bruk av sina gudomliga egenskaper. Bara vid några tillfällen vid hans underverk låter han detta träda fram. Men så har vi ytterligare en sak att tänka på. Om människosonens eviga härlighet. Den kommer oss till mötes, oss till del i församlingen, i Herrens sköna gudstjänst. Det var inte bara en skara lärjungar på hans tid. Det finns en världsvid skara lärjungar i alla tider. En kyrka och församling på jorden av Jesu lärjungar. Och detta är till hans och till faderns härlighet. Varje gång en människa blir född på nytt, omvänd, kommer till tro och lämnas in i församlingen, så äras Gud i himmelen. Så prisas Jesu verk av änglarna. Så träder människosonens härlighet fram. Och där möter han oss fattiga syndare när han kommer i sin gudstjänst. Syndare som vi är. Vi sjöng ju här om den psalm, en person, och det har vi alla skäl att göra, då det skapar bävan och fruktan för oss då vi blickar mot himmelen, för där är ju alla synder beskrivna. Och om vi blickar ner på jorden, för där är de ju alla bedrivna. Och det är verkligen många. Det är verkligen många synder. Ja, till och med du, gamle kristen, är full av synder inför Gud. Det finns ingenting helt och friskt. Från gässan till fotabjället så är det bara sår. Alla 10 budorden dömer dig där. Och du kanske försöker slingra dig att, ja, men jag är då i alla fall inte si, jag är då i alla fall inte så. Jag är i alla fall ingen upprorsman, jag är ingen mandråpare, jag är ingen äktenskapsbrytare, jag är ingen tjuv och så vidare. Nej, men var och en som vredgas, var och en som har begäret inom sig, var och en som småfifflar lite grann oärligt och så vidare, är dömd av Guds heliga lag som säger, ni ska vara heliga så som jag är helig. Så undra på då att det skapar en bävan, detta. Men människosonens härlighet som möter oss. Säger detta att när du blickar så, som jag har påminnt Matteus församling om någon gång, så blickar du fel. Du inte titta upp i himmelen där de står beskrivna, eller på jorden där dina synder står beskrivna. Du ska titta mitt emellan himmel och jord. Och vad ser du där? Ett kors är upprest. Och människosonen är upphöjd på det korset. Och gjuter där sitt heliga, oskyldiga blod. Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar oss från alla synder. Och undantaget då? Nej, det kom inget undantag. Som renar oss från alla synder. Så må det nu vara att det är så uselt ställt för både dig och mig och oss alla, att det inte finns någon som helst, icke någon egen gärning att komma med och beropa sig på inför Gud. Så får vi istället bli saliga till följd av vad Jesus Kristus har gjort. För se, hans gärning, den lär nog ska räcka till ännu ett gott tag. Ja, rent av så länge det finns syndare kvar på jorden, och det till den yttersta dagen, så gäller den regeln: Jesu Kristi, Guds sons blod, räcker till, renar ifrån alla synder. Detta är verkligen människosonens härlighet som kommer emot oss. Han som kom för att bära världens synd, Guds lam, så kommer han också med den fullbordade gärningen. Han har burit din och min och hela världens syndabörda. Och därför så kan man påminna sig om Dr. Hedegård, det är 30 år sedan nu, sista ord om här: i medan blodet räcker till och runnit har för alla, jag om detsamma sjunga vill, dess värde kan ej falla. Ja, salig är verkligen varje syndare som kan ha den tron i sitt hjärta. Och då, när han både får leva och får dö på den tron, då träder människosonens härlighet fram och himmelens änglar fröjdar sig. Ännu en odödlig själ har han återlöst med sitt heliga dyra blod. Och det är visst och sant. Amen. Ja, lovad vare du Gud och välsignad evighet, att du med ditt heliga ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så vi inte blir glömska hörare utan ordets görare, och dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, och så blir bevarade in till änden. Amen. Kollekten idag kommer att tas vid sista salmen, och Ingemar kommer väl att pålysa den då. Efter predikan ska vi nu sjunga nummer 6. Store Gud, nummer 6.